Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna kära lyssnare till Indiepodden avsnitt 80. Den här gången ska vi snacka Indy 500 kval och vi har ett riktigt kanonavsnitt för den här gången. Vi har Stefan Lillöfvis Johansson med oss på plats i Indianapolis faktiskt, som ger sina reflektioner kring händelserna så här långt och i synnerhet kvalet då. Jakob, hur är läget med dig?
Ja, vi firar ju 80 avsnitt och att Indy-podden kommit så långt.
Jubileum, Jakob. Vi får nästan så här dela in våra poddar liksom i 10 avsnittsjubileer här nu. Så nu är vi närmar oss med stadiga steg 100.
Men vad är det vi firar den här gången då? Jo, att vi har tagit oss igenom Indy 500-kvalet.
Ja, och jag blir lika fascinerad varje år egentligen. Jag påminner om hur vilken fantastiskt event det här är.
Ja, och det kändes ju faktiskt som normalt, egentligen. Största åskådarskaran för kvalet på 5 år sedan 100-årsjubileet 2016 eller 100:e upplagan 2016, så var 30 000 personer ungefär på kvalet sammanlagt per dag då.
Det är fantastiskt kul. Och hur bänkad var du nu den här, hur sedan vi pratades vid senast då, hur många timmars IndyCar-tittande har du haft?
Ja, det är ju den mest intensiva veckan på året när man kollat på lifetime igen, ska ta Twitter varannan minut ungefär, Instagram och Facebook likaså, alla tänk på nyhetskällor och kollat på, ja, i princip varenda kvalrun definitivt. Mycket av träningen, alltså det blir ju 20 timmar själv då.
Robin Nilsson och Mattias Andersson som kommenterar görs i svenska kommentatorer nu här för den här under kvalet här nu har gjort ett eminent jobb får man säga, verkligen. Men när de inte har varit i sändning så har jag haft igång IndyCar-appens kommentatorer. Där har vi gossar som kan sina saker. Nej, men det är bara att ha det som en ljudmatta här hemma i bakgrunden tycker jag. Det lugnar mig.
Och vad har hänt på banan då? Inte så många olyckor, men vi har en Chip Ganassi Racing som ser urstarka ut. Ett Penske Racing som har sett väldigt skakiga ut. Och sen så ligger ju resten ungefär där mittemellan.
Får man verkligen säga, och tar vi då till exempel Andretti Autosport så har de ju haft verkligen toppar och dalar. De har väl de flesta nu här, de har ju allihopa, är ju klara för Indy 500 nu. Ingen behövde bumpas bort, ingen behövde ens vara med på Last Row Shootout där, eller vad det nu heter. Eller vad det nu heter kan man fan inte säga. Det går ju inte. Vad heter det nu för tiden?
Last Chance Qualifier.
Ja, just det. Last Chance heter det nu för tiden. För nu är det inte bara en möjlighet, utan du kan göra åtminstone 2 försök i alla fall. Så mycket du har däck till helt enkelt. Men vi hade ju 2 stycken Andretti-bilar i Fast 9 i alla fall. Det var ju Ryan Hunter Ray och Colton Herta såklart.
Hunter Ray var överraskad själv över hur bra det hade gått. Han sa att när han körde första kvalrundan, att när han var klar så trodde han att det var fel på displayen. Han trodde inte att han skulle kunna nå så höga farter. Men det gjorde han. Han var stabil men inte spektakulär, och det är det man behöver vara under Indy 500 träningarna. Så ja, alltså varför inte? Medan på andra sidan skalan så har ju Marco Andretti varit rätt tjurig, men han får ju inte VIP-behandlingen det här året eftersom han inte kör hela säsongen. Och Stefan Wilson likaså lite grann. Han var ju bra med på fria träningen under veckan, men när det väl drogs upp till kvalet så var han ju närmast att hamna i last chance qualifying då.
Och jag vet inte vilken ordning vi tar detta i, men det här är ju vår kvalpodd, så att det som har lett upp till kvalet har, kan man säga, det har ju varit väldigt många träningar. Hur många var det totalt fram till kvalet? Var det 7 stycken träningspass?
Det blev väl 24 timmar träning totalt de hade innan kvaldagen.
Just det.
4 gånger 6 liksom.
Sammanfattningsvis kan vi säga, så som du var inne på Jakob där i början, att Chip Ganassi Racing har ju varit med ända från början egentligen och har visat otrolig styrka både på toppfarter och även i trafik.
Ja, det verkar ju så. Både på Fast Friday så var ju Scott Dixon snabbast, då körde Marcus snabbaste kvalsim, och sen tränade jag direkt efter kvalet, då var Ganassi 1, 2, 4, 5. Så det finns ju inget som talar emot dem på något sätt. Inte ens när Palou kraschade. Det är inte Stefan och hinder.
Men vi hade ett väldigt rafflande kval ändå. Det var relativt odramatiskt i toppen till slut, kan vi säga. Vi kommer ju komma till det också. Men det var ju desto mer dramatiskt längst bak i fältet om vilka som skulle gå till klara sig vidare då. Alltså var bland de topp 30 och vilka som skulle få med på den här last chance qualifying då, för vilka som skulle bumpas ut och inte få vara med och köra nästa söndag. Vilka utmärkte sig, och vilka utmärkte sig på ett negativt sätt tycker du under kvaldagen, Jakob?
Egentligen så ser jag bara negativa överraskningar. Längst fram så var det ju de som, ja, inte bara Ganassi utan Carpenter Racing var ju långt fram, de vassaste av de rätta bilarna. Schmidt-Peterson var konservativa, alltså Schmidt-Peterson och McLaren, de var konservativa. Det var ju lite av en negativ överraskning. Vi tänker ju på Pat O'Ward särskilt som någon som är verkligen do or die, men icke. De överraskningar jag ser bara negativa, och det är ju Team Penske.
Ja, just det. Will Power är ju egentligen en förare som huruvida han har ju vunnit Indy 500 en gång förut, och det är ju snarare en fråga om kommer han ta sig till Fast 9 eller kommer han inte göra det. Kommer han vara på gränsen till att ta sig dit men inte riktigt lyckas hela vägen. Nu är han alltså längst bak och harvar, stackaren, och det var egentligen ingen som såg det komma överhuvudtaget, för han har ju inte varit jättedåligt på träningarna.
De första träningarna såg det ju fint ut för honom, men sen så formkurvan bara pekade rakt neråt ju längre in vi kom in i veckan, i Monfort May. Så nästan historiskt dåligt av Penske. Men jag tänkte på en sak under första dagen, kanske var till och med första timmen, som Graham Rahal sa på någon av sändningarna, att nu gäller det bara att vara mentalt stark här i början. Inte börja skruva på saker i panik som man hamnar i en ond cirkel, i en ond spiral, och bara gräver sig djupare och djupare. Man kan inte gräva sig ur ett hål. Och det kanske var det Power Company gjorde. Kom ihåg, Power har en ny ingenjör i år. Han har inte Mattias Jönsson längre. Kanske inte ett sammanträffande heller att Mattias Jönssons bil var den bästa Penske-bilen också. Så ja, Power hamnade i en ond spiral, och sen så tog han sig vidare på ren viljestyrka.
Ja, för om man kan kalla det olika grader av kodbrun, om du är bekant med det begreppet, Jakob, så var ju det verkligen ett kodbrun ögonblick för Will Power på sitt första och enda försök då att klara sig kvar till årets race. För han var ju i muren och touchade där efter utgången av fjärde kurvan då på andra kurvan på sista varvet, ja. Ja. Men det var ju ändå tillräckligt för att han skulle klara sig vidare.
Jag vet inte vad som hände där. Var det överstyrt och sen blev understyrning, eller var det bara understyrning där?
Vad jag kunde se så tyckte jag att han kom i utgången att det är under, alltså han fick inte roterat runt bilen helt enkelt. Den kom väldigt sidledes ut och utåt där. Så att jag vet inte vad. Det är jag alldeles för dålig koll på för att kunna bedöma faktiskt.
Ja.
Jag har inte sett några ombordbilder heller, så det var väldigt svårt. Och jag tror att han höll i bara allt vad tygen höll. Liksom, och ja. Så försökte hålla sin linje bara. Det såg inte ut att korrigeras allt för mycket heller. Jag vet inte.
Men att släppa gasen under ett Indy 500-kval, det är ju lika med, ja, självmord, typ. Det kommer ju inte hålla. Jag såg inte någon släppa gasen någon gång under, ja, det blev väl 60-70 runs som gjordes totalt.
Det var, jag tror faktiskt att Simona de Silvestro var tvungen att släppa någon gång, tror jag.
Ja, ah, det kanske...
lätta lite, ja, du snackar ju bara om tiondelar kanske, ah. Men tillräckligt för att inte liksom ha tillräckligt med fart.
Men historiskt dåligt kval av Tim Penske alltså. Det är ju många spöken från 1995 som uppenbarade sig på sändningarna. Mm. Det var då året då Stefan Johansson bumpade ur Emerson Fittipaldi och Alliance Junior var inte ens i närheten att kvala in. Och det var också året efter Penske hade total dominerat Indy 500, vunnit enkelt 1994. Men jag kom inte på någon gång när Penske liksom tappat bollen på något sätt. Mario Andretti startade en gång sist i en Penske-bil, men det var ju för han skippade kvalet för att köra Belgiens Grand Prix och vinna det också. Så. De har nog en uppförsbacke trots allt, Team Penske.
Sen ska man aldrig räkna ut ett Team Penske under ett race då, särskilt inte under ett Indy 500, men det ser onekligen ut som att det saknas någonting, och vi får väl se om de hittar det där i verkstaden här nu under veckan som kommer här nu och se hur de ta sig tillbaka under den här Corporation Day som är på fredagen då. Men vi får, det återstår att se helt enkelt. Ska vi dra vilka förare som tog sig till Fast 9 då?
Mm.
Först ut i kvalet och också först i resultatlistan på lördagens kval var alltså Scott Dixon med en genomsnittstid på 231,828. Och så hade vi Colton Hurta på andra plats, Tony Kanaan på tredje, Ed Carpenter och Rinus VK på fjärde och femte plats, Helio Castroneves på sjätte, Alex Palou på sjunde, Ryan Hunter-Reay på åttonde och Marcus Ericsson på nionde plats. Så det var ju då, de vart ju ohotade här, för det blev inte så många... Banan blev väldigt snabbare egentligen. Lite snabbare men inte tillräckligt snabbare på när det drog sig mot... när de skjuter ju av liksom kvalet då med en pistol på gammalt traditionellt vis då. Men det där, jag tänkte att nu kommer någon komma och bumpa ut Marcus här nu och att han får göra ett nytt försök. Men det kom aldrig.
Nej, och det har ju två större anledningar. För det första, värmen. Dixon hade, jag ogillar att använda ordet tur, men han hade ju turen att vara först ut när banan var så svalast och fräschast. Och ja, han hade bäst omständigheter och förvaltare för Anders Scott Dixon.
Mm.
Men den största anledningen var ju för banan var upptagen. Det var ju de som var längst ner i listan, Power till exempel, som var... De var ju upptagna i sin fight och tog hand om banan och var i den här fast lane där man stryker sin tidigare tid för att de hade ju inget att förlora. Det hade ju varit dumt om, tänk om Palou, när han gick ut för sitt andra försök, om han hade strykit sin tid och sen kraschat, det hade ju inte sett bra ut.
Nej,
så de var ju väldigt konservativa, de i den övre delen av fältet.
Och bland de som var ju fast nine där, så vi nämnde ju Chip Ganassi Racing var ju otroligt starka här nu och ett verkligt statement som den gamle gode Chip Ganassi kommer le åt hela veckan här.
Mm.
Verkligen starka. Men sen Ed Carpenter Racing, vi hade Rinus VK och Ed Carpenter med i Fast 9. Där ser man verkligen att det är ett oval race-team i och med att Ed Carpenter då, teamägaren, själv är ovalspecialist. Det känns som att de är duktiga annars också, men här är de extra vassa.
Jag tror det är för att Carpenter själv vet om att han bara är bra på ovaler. Han har ju låtit bli att köra road courses i ett antal år nu. När han var junior, då körde han ju amerikansk grassroots racing, sprint cars.
Mm.
Så det är ju klart att han kanske lite själviskt satsar större delen av sina resurser på att vara bra på just Indy 500. Och who can blame him? Det är ju Indy 500 det här. Connor Daly är den skadan som saknas. Han kvalade in på 19:e plats, så han var besviken. Men också realist och visste om att det är svårt att förbättra sig efter det första försöket. Han var ganska sent ute, om jag minns rätt, av de här tre bilarna. Så han hade ju banan när den var som varmast och blåsigast också. Det började blåsa en hel del i slutet av dagen.
Ja, för ser man sen under, om vi hoppar till träning nummer 8 då, som ägde rum efter på söndagen då, efter de här Fast 9 och Last Row Shootout sessionerna då, så var han ju topp 3 där igen då. Så att jag tror att Conor Daly kan vi nog kommer nog vara med och kunna räkna in honom också som en del i mixen här nästa söndag, så han är inte på något sätt avhängd, utan ja, vi kommer få se upp med Carpenter Racing här nu nästa söndag. Och vilka var det då som fick våndan att försöka hålla sig kvar då i det här Last Row Shootout? Jo, då hade vi ju Sage Karam, vi hade Will Power som vi varit inne på, Pareda Autosports, Simona De Silvestro, Charlie Kimball och RC Enerson från det här nystartade teamet Top Gun Racing, som fick sin bil för en månad sedan bara, och nu var de här och skulle sätta kanonvarv.
Det gjorde de inte. Alltså, jag vet inte vad det var som saknades. Erfarenhet, uppenbarligen. Kanske det att de inte vågade ta salt på ett kort heller. Det såg ganska konservativt ut när det gäller toppfarter, när det gäller Innersons körning, bantid också. Det var lite som att de inte ville köra ut för mycket för att vara i vägen för de andra, och på det sättet så gör man inte sig själv någon tjänst. Mm. Så att, jag sa innan man för mig började att det skulle vara en skräll ifall Top Gun Racing tog sig till loppet. De får bygga upp mer erfarenhet. Jag hoppas att de kommer till start på Gateway i alla fall.
Och det vi var inne på förut här, Jakob, det var ju då att Will Power och Simona De Silvestro, två stycken Penske-drivna bilar, eller drivna bilar, men Pareda Autosport har ju ett tekniskt samarbete med Penske, som man får säga att det är ju deras
satellitstall typ.
Satellitstall, ja precis. Att vi hade båda två med i den här Last Row Shootout då. Och två förare som hade lika mycket att förlora egentligen, för Will Power har ju sitt renommé och som ingen hade liksom räknat med att han skulle missa Indy 500. Sen har vi Simona De Silvestro med Pareda Autosport som går in i detta med en väldigt seriös satsning som är också väldigt långsiktig, där de liksom, just det här vi pratar om, det här det är ju ett kvinnodominerat team som har en kvinnlig ägare och kvinnor i nyckelpositioner inklusive föraren då, med den här meriterade Simona De Silvestro som har gjort ett antal Indy 500 och
hon är väldigt väl respekterad i motorsportvärlden. Mm. Oavsett om vi snackar Formel E, om vi snackar Supercars eller GT Racing, så hon har ju kört sig till alla sina meriter. Det är inga stora titlar när det gäller mästerskap eller stora race-segrar, men hon är en förare som förtjänar mera.
Och vi hade ju faktiskt vår medarbetare Anna Andersson på plats, inte fysiskt men via Zoom, när Pareda Autosport hade sin presskonferens i onsdags. De presenterade teamet och hon fick ställt några frågor till Simona De Silvestro. Vi kan ju lyssna på det.
Since you left IndyCar, you have been in a bunch of other cars. What have you learned since then, and how can you adapt that now when you come back?
I think the biggest thing, because I've driven so many different cars in the last 6 years, is I think what I've learned the most is just, you know, adapting myself a bit. You know, when you're an open wheel for so long, you kind of start to understand and know what you kind of need in the race car to be quick. And jumping from, you know, Formula E to a supercar and now to a GT car, just I think the big thing is just in my driving, you know, being adaptable. I think that's the big thing that I learned, just to, you know, that sometimes things that I want to do doesn't really work for that car. So just being a bit more open-minded about things and about my driving as well.
What do you expect of yourself for Indy 500?
Well, you know, I think any race, you know, I enter, I, you know, try to be as competitive as I can be. And, you know, you come to race to win races. You know, that's what we do this for. And for sure, I think right now it feels really good. You know, for sure, it's only early days, but I feel pretty competitive out there, you know, and yeah, the team around me is great. So from that point of view, we're just taking it day by day and, you know, just getting the confidence up every day and keep working on the things that I can do better and getting as comfortable as I can, and I think if these things come together, I think we can be pretty strong on Sunday.
Have you had enough time to prepare, you think?
Yeah, well, for sure, you know, compared to everyone else who's driving IndyCars, you know, every weekend, it's a bit different. But, you know, in the sense, like, the team is just really good around me. You know, they really let me also take my time. You know, they have really good guidance. And in that point of view, I feel super comfortable. And yeah, like I said before, I feel really comfortable in an IndyCar. You know, I love open wheel racing. So for me, I'm just, you know, the level of excitement being here is just really big. And you know, I'm just super happy that I get to be back here and back at IMS, back in an IndyCar. I think it's special, definitely pinching myself every day that I get to do this.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sen när då Simona och Pernod Autosport hamnade i last chance qualifying, det förvånade faktiskt inte mig särskilt mycket. Vi pratar hela tiden om hur jämnt det är i IndyCar, att de små, små detaljerna måste stämma in perfekt hela tiden. Mm. Det här var det här stallets första lopp. Det är De Silvestros första IndyCar-lopp på 6 år. Det här är en konstellation som måste... Ja, kuggarna måste bli vana med varandra. När det andra sprillans nya stallet inte kvalade in, så klart är det ju bra att vara det bättre av de två helt nya stallen. Så. Och med ett Chevrolet som kanske inte är i högform, det verkar som att Honda är lite vassare, så är det inte jättekonstigt att chansa lite mot slutet. Det var ju, de hade ju ett varv över 230 och sen så var det det här som du nämnde. Det var då hon behövde släppa på gasen lite grann. Mm. Så det är bra att de tog sig in, men de siktade ju självklart mycket, mycket högre.
Och de var ju med mycket mer i början av första träningarna, men det har varit så lite som Penske då, att det gick åt fel håll helt enkelt mot slutet och ju närmare kvalet vi har kommit så. Men det är otroligt kul att se dem med här nu i mixen nästa söndag, och där kan ju som sagt allt hända, men vi får ju hoppas att de kommer kunna komma hem med ett respektabelt resultat här nu. För så som Beth Parada har varit inne på i åtskilliga intervjuer innan, att det här är bara början på en stor satsning. Så att vi har anledning att se mer om Parada Autosport och Simona De Silvestro här framöver. Vilka är det då som tog sig vidare då och blir kvar i Indy 500 på söndag, och vilka åkte ur?
Sage Karam gjorde en stabil insats på sista försöket. Behöver bara göra ett försök. Detsamma gäller ju faktiskt Will Power, men den här... ren viljestyrka då på sista varvet när han precis touchar väggen i kurva 2. Inga dekaler kvar på sidan av däcket.
Där vart ju också, för att bryta in där, där vart ju också lite dramatiskt, för i och med den kontakten där så tror jag att det blir någon fel, det blir lite fel på hjulvinkeln där. Så hade han varit tvungen att gå ut och göra ett nytt försök med den inställningen på bilen, då hade du, ja, det är hårfint mellan succé och fiasko.
Ja, verkligen, verkligen.
Förlåt, fortsätt.
Ja, Simona De Silvestro kvalade ju också in 33. Så det var ju Charlie Kimball och Arts Enerson som inte kom in. Charlie Kimball var ju ganska sen om det här. I AJ Foyts fjärde bil. Så Foyt-stallet kollade ändå in 3 bilar, vilket är ju rätt rejält. Men det var ju lite kul när Kimball steg ur bilen och sa till hustrun: vad vill du göra nästa helg? Ja, han har varit väldigt sen om det hela på Twitter och sociala medier också. Kimball är en sån här kille som alla tycker om, men alla vet ju om att han kommer förmodligen inte vinna något mer IndyCar-lopp. Han vann ju ett 2013, han körde för Ganassi. Mm. Så ja, det är en ständig närvaro som vi inte kommer vara med nästa söndag då.
Och sen sista plats då, RC Enerson och Top Gun Racing. Det var egentligen, det var väl den minsta överraskningen egentligen. Det var som du var inne på, Jakob, att det är ingen överraskning. Synd bara på den liveryn med den här Johnny Lightning-blixtarna. Jag gillar den bara mer och mer ju mer jag såg den. Och man ömmar ju för den här typen av team också. Man vill ju att det ska gå bra. Man vill se det här miraklet. Men det är inte den här gången. Men jag tror att vi har nog anledning att få se dem igen här inom de närmaste åren. Vi får hoppas på det i alla fall.
Ja, och det vore ju bra ifall de kom till start i alla fall nästa ovallopp på Gateway senare i sommar.
Du Jakob, vi har ju den här veckan dragit igång en tävling tillsammans med Tico Racing Shop.
Jajamän.
Och det är ju då möjligheten att vinna en modell av Ronnie Petterssons Tyrrell P34 från 1977 i skala 1-18. Det är inget dåligt pris det.
Nej, för det är en rejäl pjäs då och en av racingshistoriens häftigaste racerbilar också.
Och som ni vet så är det ju att när det handlar om Tico Persson och Tico Racing Shop så är det bra kvalitet det här. Så det är en riktigt kvalitetsmodell, som sagt i skala 1-18. Och den här tävlingen är alltså på våra sociala mediekanaler, så det är på vår Facebook som ni går in och så står ni i den tävlingsposten där, så står det allting ni behöver göra för att delta. Och så kommer vi tillkännage vinnaren i den här tävlingen då efter den 6 juni, för sista dag att vara med då, skicka in ett bidrag, det är den 6 juni. Så att vi kör på det ett tag och vi kommer påminna er också här nu i de närmsta poddarna som kommer.
Men Ronny, är det inte dags att ta in en tredje röst i det här avsnittet också?
Ja, men precis, för Indiepodden har ju faktiskt en utrikeskorrespondent på plats här som kan ge lite på plats reflektioner och har faktiskt varit nära åtminstone två av teamen, Chip Ganassi Racing och McLaren, Arrow McLaren SP.
Bäst att vi ringer upp honom.
Ja, Stefan, välkommen tillbaka till Indiepodden. Vi kan väl inte säga att du är vår korrespondent på plats här nu på Indy?
Ja, sitter på mitt hotellrum här som ni ser i bakgrunden kanske.
Hur många dagar har du varit i Indianapolis nu?
Jag kom i torsdags.
Och du stannat sist på måndag?
Fredag, lördag, söndag än så länge. Men jag stannar kvar, nu är det inte lönt att åka hem. Det är 2 dagar, sen måste man tillbaka igen. Så det är lika bra att stanna här och jobba härifrån istället. Mm.
Vad står på ditt schema då, de här dagarna när det är uppehåll på banan?
Ja, nu är det rätt. Jag bara jobbar mest från hotellet då istället för mitt kontor hemma i Los Angeles. Så jag tickar av boxarna som måste tickas av varje dag, varje vecka.
Men berätta, hur har veckan varit på plats ur ditt perspektiv?
Ja, den har väl varit... det är ju alltid, jag menar, Indy är ju alltid intressant och kul på många avseenden. Men... det har varit så, jag menar, kvalet är ju alltid mycket spännande också på Indy. De har ju verkligen dels traditionen då att de har hållit på så länge med samma format. Va? Men alltså formatet funkar ju fantastiskt bra. Så det gör ju att det blir otroligt spännande med det här Fast 9 shootout. Och även då, nu är det ju bara 2 bilar som blir utslagna i och för sig. Va? Så det var inte så mycket liksom... Som på den, när jag höll på den tiden, då var det typ 15 bilar som inte kvalade in. Det var ju brutalt, liksom den bump day som det kallades för då. Men kvalet igår var ju häftigt. Ja. Mm. Det var ju väldigt spännande på slutet. Ja.
Ja, vi kan väl börja den änden, för nu hade vi alltså 2 alltså Penske-bilar kan vi säga. För vi får ju nästan räkna Preda Autosport till där. Men framförallt Will Power då, som var riktigt illa ute där. Och hade han satt i muren där på sitt försök, så hade det ju inte blivit något Indy 500 för honom. Vad händer i ett sånt här läge egentligen? För du har ju själv varit i en bump-situation. Men när du egentligen inte haft kanske en tanke på att du kommer vara inblandad i den fighten, och sen är det, vad beror det på tror du? Vad har varit Penskes problem i år?
Jag vet inte om jag ska vara ärlig vad det är. Alltså, de är ju, alla bilarna är ju långsamma. Va? De har ju haft problem sen först. Så är det ju ofta. Alltså, Indy är ju konstigt. Så att nästan omöjligt att hitta anledningen många gånger. Liksom man rullar ur, och även om du har fyra bilar i samma team så kan två eller tre gå skitfort och sen är det en som inte funkar alls. Va? Och det är liksom exakt identiska inställningar på bilarna allting när de börjar. Va? Och sen blir det bara sån här spiral liksom, så du vet, det går bara liksom allt. Och sen är man liksom, hjärnan är helt fried till slut. Alltså. Men jag menar, om inte Penske vet vad problemet är så är det ju, finns det ingen chans att jag vet vad problemet är. Va? Men det är ju någonting i filosofin hur de ställer in bilen som inte funkar helt enkelt. Va? Vad det nu beror på. Förmodligen är det någonting som har med däcken att göra. För det är det som är tricket nu. Jag menar både i Indycar och F1 egentligen. Alltså få däcken att funka på det sätt man vill att de liksom, att man känner liksom i däcket när du har greppet, va? Och gör du inte det, va? Då är det som att köra på, du har grepp så har du ingenting helt plötsligt, va? Så det är ju, på Indy är det ju ändå svårare. På road course kan man ju köra runt de problemen lite grann, va? Men på Indy är det ju liksom, vet man inte var gränsen är, va? Då är det ju, det är tortyr alltså.
Såg vi med Palou, var det det som orsakade hans krasch, att han pushade däcken för mycket, eller var det bara för lite downforce?
Jag tror det var att han liksom för lite downforce var, och sen att han inte kraschat någon gång på Indien, så han vet inte vad. Det är det som gör mycket också liksom, innan man har haft en riktig smäll, va, då är man liksom brave, va, och då kan man köra med en bil som är rätt lus. Men när man liksom går över gränsen då, va, det gör, vet man inte innan, va, men när man har haft en ordentlig smäll, va, precis som Felix hade första året, va, då vet man helt plötsligt vad gränsen är, va, så då är det lite tuffare att komma upp där igen liksom.
Det finns förare som har kraschat och kommer att krascha på Indianapolis.
Exakt, två kategorier.
Men om vi tar Chip Ganassi när vi ändå är inne i, lite på dem då. Vi kommer såklart till Scott Dixon alldeles strax. Men hur, du har ju varit nära teamet här nu i hela veckan. De ser ju oerhört starka ut och de har ju varit med i toppen nu egentligen hela vägen. Och de hade samtliga fyra förare med i Fast 9. Hur skulle du beskriva känslan och stämningen i teamet och hur nöjda är de så här långt med insatsen från samtliga fyra förare?
Ja, självklart är de ju supernöjda. Jag menar, att ha alla fyra bilarna i topp 9 är ju fantastiskt. Och det är ju ett testament för hur bra bilarna går. De är ju sjukt snabba. Liksom, och lätt, det är ju lätt att få tiderna. Liksom. Det gör ju sån otrolig skillnad. När man liksom kan placera bilen ungefär var man vill på banan. Och fortfarande ha confidence liksom, att det liksom inte ska hända någonting. Va? Och då är det ju mycket lättare att liksom trimma av bilen också för kvalet givetvis. Även om Scotts sista run där liksom, den var ju helt sjuk alltså. Han är ju ett monster den här. Så lite downforce som han hade. Jag vet inte om ni såg ratten, alltså styr input på ratten. Alltså det var ju, vet, hade han fridit ratten en millimeter till så han suttit i vägen. Alltså, så tajt var bilen. Alltså, det var helt sjukt.
Man såklart måste vara super precis i när bilen är som den är på slutet där.
Ja, den var ju överstyrd redan på första varvet.
Ja.
Du vet hur han kunde hålla liksom full i fyra varv till. Ja. Alltså, det. Eller jag tror att det finns en för i världen mer än han som kunde gjort det. Alltså, det här är sjukt. Duktig på det, just på det att liksom att kunna hålla en bil som är så otroligt free som man kallar det för då. Free är ju precis innan det blir överstyrt.
Ja. Hur har det varit, hur upplever de bilarna i trafik då? För uppenbarligen de är väldigt snabba i kvalet då, men hur är det? De var ju väldigt snabba även på sista träningen nu efter kvalet till exempel. Då hade vi, där var de med allihopa ännu bättre nästan än i kvalet.
Nej, men bilarna är snabba överlag. Alltså de är ju, jag tror de har de bästa bilarna i år, definitivt. Det verkar så i alla fall. Men Indy är Indy, det kan ju vad som helst kan ju hända innan racet. Det har vi ju sett varenda år nästan. Va? Det är ju alltid tillfälligheterna som avgör det. Men de ser bra ut. Jag tror vem som helst av de fyra bilarna har ju stor chans att vinna. Så det är ingen snack om.
Hur ser du på dagsformen mellan Honda och Chevrolet?
Ja, Honda verkar ju ha lite övertag igen, va? Även om jag tror inte det är lika mycket på racetrim som det är när de kör mer boost, va? Som de gjorde på kvalet då. Men det verkar som Chevrolet, eller Honda, fortfarande har lite övertag på Indy faktiskt. Nu vet vi ju inte vad bensinförbruken är, va? Det gör ju alltid stor skillnad i racet, va? Kan du få ut ett varv mer per stint, va? Så gör ju det rätt stor skillnad på slutet.
Mm. Om vi tar McLaren då, och Felix i synnerhet. De har ju inte haft det lika rätt som Chip Ganassi, kan man väl säga. Men nu hade vi Felix med. Han har ju hållit jämna steg i synnerhet med Petro Ward här nu, och nu var han ju nia här nu igår. Hur har du sett hans utveckling och hur han har hans känsla i bilen här nu under de här dagarna som har lett fram till kvalet? Och för det var ju en stabil insats även i kvalet. P14 får man ju verkligen vara nöjd med.
Ja, de var ju på tok för konservativa första försöket. Va? De hade ju på tok för mycket downforce i bilen. Mm. Och jag tror Felix hade nog velat, eller han ville ha mindre, va? Liksom ha have a go, liksom, va? Men de var lite konservativa då, va? Så att det blir bara som det blir, va? Men sen på andra försöket då, men då var det ju mycket, mycket varmare, va? Så då gick det ju markant fortare, va? Så jag tror faktiskt, hade han kört med samma downforce level som Pato hade på första försöket, så hade han varit jävligt nära var bland de topp 9 också, tror jag faktiskt. Okay. Det är ju så jämnt också nu, va? Det är ju sjukt jämnt mellan, det är ju bara 3 miles från första till sista nästan, alltså. Så det är ju, alltså det är ju IndyCar generellt är ju så sjukt jämnt nu, så det är inte klokt, alltså.
Hur stor skillnad kommer vädret göra nu i racetrim? Kommer det bli större eller mindre skillnad mellan en bra och dålig bil än nu under kvalet?
Alltså det är ju, det beror ju på lite grann. Blir det varmt, då är det ju tufft. Alltså. Då är det ju den som får det rätt på dagen, så att säga. Vad minst ställningar är ju, de kommer ju så bra ut, va? Och det vet man inte, va? Men det är alltid någon som hittar liksom den magiska setupen liksom under racet, va? Jag tror största problemet i år med racet kommer bli att det blir väldigt svårt att köra om. För att de har ju gjort lite ändringar nu på Aero då, för att det skulle bli bättre formkörning just, men jag tror det har blivit raka motsatsen tyvärr. Så att jag snackar med Felix rätt mycket, va? Liksom, har man en eller två bilar framför sig, då går det och köra upp liksom, och slipstreama förbi, va? Men ligger man i packet så att säga, och det är 10 bilar, så va? Då är det liksom inget grepp överhuvudtaget, va? Bilen bara flyter så här liksom, så det är bara mekanisk grepp som håller bilen med banan nästan. Det är ingen error överhuvudtaget. Och så jag tror det kommer att bli mycket följa John, tack för det, va, liksom, till någon kan bryta sig ut ur de här urklungorna, så att säga.
Vet du vad det kan bero på? Vilka förändringar de har gjort som har blivit till uppenbarligen till sämre?
Ja, de ändrade ju lite grann på golvet under bilen, va? Och sen la de ju till några, jag vet vad det var någonstans på karossen också, va, som har gjort att det blir turbulensen blir ännu svårare nu, liksom, så att det, liksom, det blir mer smutsig luft som följer bilen då, vilket gör att det är självklart, det är samma problem de har i Formel 1 hela tiden, va, att det är så, kommer man inom en sekund ungefär, va, så är det liksom, finns det inget grepp överhuvudtaget. Va. Det är det som är problemet med aerodynamik alltid, alltså det, så länge bilarna är, det spelar av vilken kategori det är, va, är bilarna mestadels beroende av aerodynamisk downforce, så har du alltid problem när du följer en annan bil, va? För då har du inte idealiska förhållanden, då blir det framhänden framförallt bara försvinner liksom.
Publik tillbaka på Indianapolis. Mm-hmm. Ska ha varit den största åskådarskaran på kvalet på ett antal år. Märktes det?
Ja, det var bra atmosfär. Liksom, det är kul när man hör liksom, när man inte hör motorn på bilen knappt, så publiken liksom, när det blir ett snabbt fall, liksom allihop samtidigt.
Får förarna liksom en psykologisk boost av det? Trivs de bättre? Är det bättre stämning nu med publiken tillbaka?
Ja, det är det ju. Självklart är det ju det. När det blir ju en atmosfär, va? Det är inget snack om det. Absolut.
Hur ser veckan nu fram ut här nu för dig fram till racet? Jag antar att du stannar över racet också?
Ja, självklart. Ja, nu kommer jag bara jobba liksom lite grann mer bara som jag gör på mitt kontor hemma, för så får jag det här från då på hotellet istället. Och sen har vi lite gäster som börjar komma in på onsdag och torsdag. Så Så jag får ta hand om då liksom och entertaina lite grann med middagar och grejer. Och
det är sånt grejer. Du gör bäst, Stefan.
Hör till jobbet. Och sen är det ju carb day då på fredag. Så där är vi på banan hela dagen där. Och det är ju alltid rätt skön stämning då på den också. Då har de ju det här pitstop competition och alltihop det där också. Va? Det är ju så otroligt mycket tradition här på Indy hela tiden. Va? Men det är ju kul. Va? Det gör ju att det liksom hela grejen med Indianapolis. Va? Det är så otroligt mycket. Va? Jag tror inte de kör parad nu som de brukar göra downtown. Annars,
men... Ja, men snabbt, jag kom på att tänka på det. Vi pratade om det, jag och Jakob, apropå traditioner då. Nu hade de ändrat lite i reglerna här nu på Last Road Shootout till exempel. Där har du plötsligt flera chanser. Vad tycker du om en sån förändring?
Ja, men det är ju bra. Va? Det hade ju varit roligare om det hade varit... Jag menar, som den nu är det ju bara två bilar. Va? Så det var ju fem bilar som slogs som Last Road Shootout. Va? Så det var ju inte, det hände ju inte så mycket egentligen. Det var väl någon som försökte mer än en gång. Va? Men hade det varit 10-15 bilar så hade det är ju nästan mer spännande det sista ledet där, vem som ska komma in eller inte liksom, men vad det är på vem som får pool, va? För det där pågick ju hela dagen egentligen då på den tiden, va? Men det är ju schysst, det är ju kul att det är lite så i alla fall, va? Så att man får hoppas det kan, om det blir 5-6 bilar till i alla fall, då börjar det bli spännande igen, för att grejen är ju nu att alla bilarna är ju otroligt bra. Mm. Nästan alla teamen är ju, eller nästan alla teamen är ju bra nu, va? Och även förarna, va? Så att det är ju supertajt nu.
Nu får du ursäkta oss, men vi är ju lite tvungna att ställa dig mot väggen. Vem vinner då?
Ja, det vågar jag inte ens vara. Hur långt det är ett rep liksom. Det är ju omöjligt att veta på Indy. Det är ju alltid, och det är ju så frustrerande tack vare det där racet också. För det är ju det, så jag brukar säga, det är det lättaste racet att vinna och det svåraste racet att vinna. Det är alltid någon sjuk tillfällighet som fäller avgörande. Som förra året, Scott ledde hela racet, så dominerade totalt. Och sen sista stintet då, va, så var det ju marginalt med bensinen. Och han hade precis tillräckligt för att komma i mål. Men Sato var tvungen att stanna. Det visste vi innan. Så han bara satsade ju på full rich och försöka få ett övertag då, va, och hoppas att det blev en guldflagga. Och två varv till mål så kommer guldflaggan. Det är liksom så här, du vet, så frustrerande som man vill ju, du vet, men så är det. Det är Indien liksom, det är alltid likadant. Det är bara de små detaljerna som jag avgör.
Men om vi skulle mjuka upp den frågan lite i kanterna då, och säga istället för att du skulle tippa någon vinnare och så, är det någon du vill höja en varningens finger för som du har stuckit ut lite här nu under den här veckan och under kvalet?
Jag menar, Ganassi-bilarna tror jag kommer att bli starka, det är inget snack om det, va? Men jag menar, det finns ju många. Jag tycker Carpenter är ju alltid duktiga. De är snabba alltid. Och jag tror fortfarande det finns chans att Penske får ihop det i slutändan. Man ska aldrig räkna bort dem alltså. Och jag menar grejen är ju alltså, det är så otroligt många bra bilar nu. Va? Det är bara den som lyckas få det rätt på dagen så att säga kommer att vara med på slutet alltså. Och sen är det ju, du vet, 8 depåstopp, va? Det händer alltid någonting, va? Det är ju så många olika detaljer så där som kom in i som man inte räknar med under andra lopp, va? Men jag menar 8 felfria depåstopp är rätt tufft alltså. Det, du vet, och är det gulflagga alla kommer in samtidigt, va? Då är du en sekund långsammare, det är 5 placeringar i depån, va? Så att det är ju så otroligt mycket som spelar avgörande.
Men Stefan var inne på Felix insats här nu under veckan och i kvalet som var. P14 i kvalet sen, en respektabel plats verkligen. Där han har, vad är det då? Det är 3, 6, 9, 12, 15, det är 50 startled och därifrån kan man göra både det ena och det andra.
Ja, det är betydligt bättre än vad det såg ut efter det första försöket som han gjorde. Då var han lite bättre än 18 där, som tog ett... en handfull platser där eftersom han kom ut. Men jag tror också att han var en av de som var lite frustrerade över att de här alla långsammaste, Dalton Kellett, Silvestro, Power, tog upp all tid mot slutet. Det var många liksom rastlösa som gärna ville försöka bampa ut Eriksson från First Nine. Mm. Men ja, det har sett stabilt ut för McLaren. Inte spektakulärt, men det är det som behövs också under de här race-träningarna. Sen kan man lära sig att racea på carb day och början av loppet. För det är ändå den sista 50 varven som egentligen är de viktiga. Fram till dess så handlar det väldigt mycket om att hålla sig på ledarvarvet bara.
Och ser vi nu den åttonde träningen här som vi varit inne på förut, den som var efter kvalet här nu, så hade vi ju Felix på en nionde plats också. Men jag tänkte att vi ska prata mer om Felix med Felix på torsdag, då ni kommer att höra en extrainsatt podd med, där vi har intervjuat Felix här efter kvalet. Så vi kan gräva lite mer i den gruppen då.
Ja, vi försöker få tag på honom så får han tala för sig själv.
Det var ju en lite förvirring också under kvalet. Det var ju en ny regel inför i år som kom out of the blue för, i alla fall för mig.
Ja, det var ju det här när, ja, precis mot slutet på lördagen, när Dalton Kellett såg ut att bara vaska sin gamla tid för att försöka förbättra sig eller något, eller kanske sno tid från Will Power. Och då trodde ju inte bara de svenska kommentatorerna, inte bara Robin och Mattias där, utan större delen av IndyCar Twitter, om man säger så, att då skulle Powers 31:a snabbaste räknas som den 30:e snabbaste, för så har det alltid fungerat liksom. Men det visade ju sig så att när Powers satte 31:a snabbaste tid, då försvann den ur intet. Den räknades inte överhuvudtaget. Så Kellett, han hade ju absolut ingenting att förlora där i slutet. Han hade kunnat köra 5 miles per hour och bara typ tid och ändå kvalat in där. Det låter bara väldigt, väldigt konstigt att man inte räknar de som är utanför 30:e. Det är liksom, det hade inte spelat någon roll om det var Kellett eller typ, ja, Dixon på första plats. Ifall de hade tagit bort sin tid, det är ju klart att den som är efter kommer in i fältet igen. För så har det alltid fungerat. Precis det här scenariot har hänt, att någon som är typ 32 tar bort sin tid, försöker förbättra sig inte och är helt plötsligt utanför loppet. Och den som trodde sig vara bumpad är i loppet igen. Men tydligen så är det en ny lustig regel som ingen tycker om, som gjorde att Powers 31:a snabbaste inte gildes på något sätt och vis. Och sen var det lite förvirring också kring formatet på last chance qualifying. Att, ja, jag är själv skyldig till att säga att man hade ett försök på sig där. Men tydligen så ändrade man det. Så det var inte alls samma format som det var 2019 när Alonso bara hade sitt enda försök att kvala då. Utan man hade flera försök att göra på last chance qualifying, som vi nu vet. Power visste ju inte om det när han intervjuades i slutet av lördagen. Så det var lite förvirring där i kvalformatet, och jag, ja, det är för många regler också som ändras från år till år. Förut så hade man ju samma kvalformat liksom 70 år, och nu förändras de liksom för varje år. Så det är lite dålig kommunikation där av IndyCar också. Man lite för omständigt också att man byter regler så pass. Det här gamla formatet tycker jag fungerar fortfarande. Det hade ju varit som lördagen fast bara en dag till. Till och med IndyCar Radios egna Nick Heumann. Han hade inte koll på de här reglerna heller, så att det liksom, även de som jobbar inom IndyCar liksom är lite förvirrade. Vi är så indoktrinerade i de här traditionerna, så när det inte är de traditionella reglerna så blir alla lite förvirrade. Vi är lite skyldiga för det också, men lite mer tydlighet kring kvalformatet, tack.
Tycker du om mjölk, Jakob?
Ja, det får jag lov att erkänna.
Frågan är om du tycker om mjölk lika mycket som jag gör. För jag tror att jag har det efter mormor. Hon har lugnat sig lite på senare år. Men hon tar ett svep, ett glas kall mjölk. Det är liksom min grej.
Ja, det brukar bli till var måltid i alla fall.
Det är lite speciellt det här, ja, som alla vet så är det ju så att du dricker mjölk, inte champagne, när du vinner Indy 500. Och nu har de väl släppt den här listan över vilken typ av mjölk förarna kommer föredra om det är så att de vinner.
Ja, det är American Dairy Association of Indiana som har sin kampanj Winners Drink Milk, som vi har nämnt tidigare, det har hållit på sedan 30-talet, den här traditionen i Indy 500. Då får alla förarna som kvalar in till loppet, de får skriva under en blankett om vilken sorts mjölk de helst vill ha. Det finns tre olika alternativ som erbjuds. Man kan få whole milk, 2% och skim milk. Skim milk är väl typ lättmjölk? Eller ja. Är det något ännu värre?
Ja, kanske låter ännu värre, men jag vet inte.
Originalet Louis Meyer drack ju buttermilk, kärnmjölk, vilket är väl jättefett.
85%.
Nej. Är det så? det är väl...
Man får äta det med kniv och gaffel.
Nästan så, va? Så större delen av fältet liksom höll sig till de här tre reglerna då. Ingen valde skim milk. Svenskarna, de valde 2%. Det är väl närmsta vanlig lättmjölk, eller mellanmjölk. Så våra indikar svenskar, de är mellanmjölk alltså. Men det var ju, vi har tre lustigkuddar i fältet. Ed Carpenter och Simone de Silvestro skrev in buttermilk ändå.
Ja, det är coolt.
Carpenter överraskar mig inte. För han är ju från Indianapolis, håller ju fast vid alla traditioner. De Silvestro då, från Schweiz.
Ja, men hon har koll på indietraditionerna och hon, jag respekterar henne ännu mer nu efter hon sa det.
Ja, men den tredje lustigkurren var ju Juan Pablo Montoya som var värst av alla. Han ville ha chokladmjölk.
On brand, verkligen.
Ja, jag tror det. Men han har ju vunnit det här loppet två gånger och han fick inte chokladmjölk någon av de gångerna i alla fall.
Ja, okay.
Värt att notera också, ingen skrev apelsinjuice. Det är viktigt.
Ja, annars hade man fått det hett om öronen, tror jag.
Ja.
Det får man nog, det är en sån grej man får kuppa in i så fall.
Jo, jag är rädd för det. Så. Mm. Castro Neves skrev 2%. Canaan skrev också 2%. Så brasilianerna, de försöker inte kopiera Emerson Fittipaldi då.
Nej, det är bra.
Och det framgår heller inte ifall någon försöker göra sig på en chewy. Våra australiensiska vänner eller från den sidan av världen. Will Power fick ju skriva in whole milk i alla fall. Scott McLaughlin också whole milk. Scott Dixon också whole milk. Så de från Oceanien, de tycker om fetmjölken då.
Ja, sen kanske man, om man tar en 2% och så drar man ner, silar man ner genom en sko, så kanske det blir 3% till slut.
Åh, fy fan.
Ja. Men ja, vad har vi då i veckan här nu för i Indiepodden väg? Vi har ju, ja, vi träffar ju Felix Rosenqvist här nu i veckan och den intervjun hör ni på torsdag förhoppningsvis. Och sen så kommer vi ha vår sedvanliga Carb Day Special på lördag, alltså då dagen innan Indy 500, så kan ni höra vår sammanfattning från Carburation Day och vår sammanfattning från alla träningar, kval och allting som har hänt. Bara lite mysstund tillsammans här nu när vi liksom samlar våra tankar inför årets Indy 500.
En Indypodden-tradition?
Ja, vi har hållit på. Detta blir andra gången på två år då, så vi får säga att det blir en tradition nu.
Yes.
Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och tickoracingshop.com. Glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni använder promokoden Indiepodden. Tack Jakob och tack alla våra lyssnare för idag.
Ja, tack själv Ronny. Så hörs vi igen om ett par dagar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.